Som Björn sa då, så kommer jag från Carelink då, och det är ett företag då som är ägt av den svenska sjukvården och startat av den svenska sjukvården, det vill säga landsting, kommuner, privata vårdgivare och apoteket. Företaget startade 2001 och ägnar sig då åt IT inom hälso- och sjukvården. Vi är bara 10 personer anställda i företaget. Vi har ändå då en liten organisation med lite olika ansvarsområden, och mitt då är infrastruktur. Imorgon kommer Kjell Allestedt då som ansvarig för säkerhet att prata här på de här dagarna. 7net, till att skilja det från Sunet då. Engelsktalande brukar ha väldigt svårt att skilja på de här sakerna. Men 7net då, och 7net står egentligen från de 7 landsting som en gång startade det här nätet. Det är egentligen ett gemensamt bredbandsnät då, som binder ihop då ett antal kommuner, alla landsting, apoteket, praktikertjänst, Riksskatteverket och så vidare i ett gemensamt nät. Och man byggde det här nätet då när man startade då 1999 för att man ville effektivisera vårdprocessen. Det vill säga att vårdinformation skulle gå snabbare igenom vårdkedjan. Och så ville man poola nationella resurser. Vi vet att det finns brist på många specialister, radiologer, patologer och så vidare. Och man ville alltså, ska jag säga, virtuellt poola dem i Sverige. Och när vi byggde det här nätet då kan man fundera på varför inte köra på internet då. Det är ganska självklart, det är lite billigt och det är bra. Ja, det finns 2 stora argument. Det ena är prestanda och andra är säkerhet. Och säkerhetsfrågorna är viktiga när det gäller både driftsäkerhet och tillgänglighet. Och även när det gäller patientsekretess, det vill säga insyn, är viktiga saker. Prestanda är också det här också väldigt viktigt. Vi kör nu väldigt mycket video på nätet och vi kör väldigt mycket IP-telefoni på nätet. Och för det behöver man vissa kvaliteter. Och det skickas också väldigt mycket stora filer, alltså såna här MR-fotograferingar, röntgenfiler, ultraljudfiler. De är en 30 till 100 till 200 megabit stora. Och även om man komprimerar ganska mycket så blir det tung trafik. Lite historik då. 7 landsting startade våren 1998. Körde igång nätet i årsskiftet 98-99. Och sen blev det så bra resultat då som man sa så här, okej, det här ska bli nationellt. Och så bjöd man in andra landsting att vara med. Och så bildades Carelink och övertog nätet. Och en sak är viktig. Det är inte så att det är någon som betalar nätet åt de som är deltagare. Utan varje ansluten betalar sina kostnader. Och det är också frivilligt att gå in i nätet. Det är inte någon storebror som har sagt till att man måste gå in i det här. Utan det är ett frivilligt åtagande där alla betalar sin del av det. Alla landsting, praktikertjänst, apoteket, Riksskatteverket, kommuner börjar komma in nu ganska mycket. Ett antal stora leverantörer. Naturligtvis programvaruleverantörer som VM-data, Tetonator är ju anslutna till nätet. Även företag som underhåller medicinsteknisk utrustning då, som Philips, Sectra, Siemens är anslutna till nätet. Så det är ett antal leverantörer som då går in och använder sig av nätet då för att göra olika saker. Varje som ansluter sig då måste skriva ett avtal, och i det avtalet finns det väldigt mycket säkerhetsfrågor reglerade. Vi vill inte att internet kommer in och gör otäcka saker på 7net bakvägen. Video sa man från första början, det är det som dimensionerar det här nätet. Och det är så att varje ansluten bestämmer då själv vilken anslutning de vill ha, vilken kapacitet de vill ha. Om de vill ha en halv megabit eller om de vill ha en gigabit då. Och det finns en prislapp för en gigabit och kostar 130 000 kronor i månaden om man vill ha en gigabitkoppling. Och vill man ha en halv megabit så kostar det 4 500. Och så finns det en lång lista då på priser emellan det. Och med en anslutning så når det alla. Det är en ganska enkel sak. Vi brukar säga då att en megabit då per samtal för att ha hög kvalitet. Det är ungefär en tumregel då, lite enkel siffra att hålla reda på. Det får inte vara för stora tidsfördröjningar i nätet, självklart inte. Och vi har uppmätta max då 26 millisekunder i vårt nät. Gitter och paketförluster är ju stort sett förbjudna då. Och vi har gjort tester och vår operatör då får punga ut med viten då om det är så att det finns störningar i nätet. Multicast, nätet är från början gjort för multicast. Och det kommer jag lite mer till sen då när vi ser på applikationer. Nu är det ju så här att alla anslutna har inte multicastnät. Och det innebär att man kanske inte kan då köra videostreaming med på det sätt man skulle vilja göra. Och video. Ni kanske är övertygade redan, jag behöver inte upprepa det här med nyttan med video. Men det är ganska självklara saker egentligen då. Man slipper flytta på patienter, man slipper flytta på anhöriga, man slipper flytta på de anställda. Det är ganska självklart att det är en fördel för i sjukvården. Speciellt med de avstånd vi har i Sverige. Och det är så att det här underlättar informationsöverföring. För det är inte bara bilder av människor vi pratar om här, utan till utrustningen måste ju kopplas bilder av ultraljuds och bilder av andra saker. Som du, Johnny, pratade om, det här med den gemensamma arbetsytan då, det är en väldigt viktig sak. Det här följs upp i de olika anslutna, så att många har små blanketter som man fyller i efter varje möte. Om du inte hade ett videomöte, vad hade det kostat då? Hur mycket bensin hade du släppt ut i naturen om vi inte hade haft det här videomötet? Det finns både miljöaspekter och ekonomiska aspekter på video. Och det är ganska självklart. Det finns utredningar i mängder gjorda på det här. Man tjänar enormt mycket på videomöten. Och varför det här med IP-nät? Och ni som kommer på internetdagarna är ju redan sålda på detta. Det behöver inte argumenteras kanske. Men det finns vissa självklara fördelar. Det ena är att vi använder vårt eget nät. Och vi kan också använda vår egen PC. Och det visar ju du väldigt bra olika exempel på. Men det är en viktig fråga. Och för läkare, sjuksköterskor i sjukvården att kunna arbeta med den egna arbetsplatsens dator där det egna journalsystemet finns istället för att gå bort till någon videokonferensanläggning någonstans långt bort i änden av någon korridor och som man måste boka tid på. Det är ett problem. Kan man köra arbetsplatsbaserad videosystem så är det en stor fördel. Också är det här att man kan integrera tillämpningar. Och för sjukvården är detta väsentligt. Säkert för alla andra också. Man kan koppla ihop... Skrik här om jag står i vägen. Jag upptäcker det här att jag står lite för här. Jag har tyvärr en ovana att börja röra på mig ibland när jag håller såna här föredrag. Men det är bara att ni säger till då. Det med integrationen är väldigt väsentligt alltså. Journalsystemen och de här medicinsktekniska systemen, att kunna integrera dem med den videokonferens som är, det är kanske det här nödvändigt. Jag tycker du presenterar väldigt bra det här med arbetsytans fördel. Arbetsytan är ju inte bara att man ritar bilder och så, utan det kan vara en man följer en operation eller någonting sånt där. Så det här är enkelt och det är flexibelt, det är det viktigaste. Det är flexibiliteten och enkelheten som är huvudorsakerna. Och jag brukar säga så här, och det behöver inte, det är inte provokativt här då. På andra ställen så är det ofta provokativt att säga att ISDN är helt ute när det gäller video. Redan år 2000 så såldes det mer videosystem för IP än för ISDN. Så jag tror ju så här alltså att inom ett par år så pratar vi inte längre om att köra ISDN-möten och liknande. Vi pratar om att köra IP-baserade möten. Det finns ju krångel med det här med IP-baserad video. Det här med adresseringsproblematiken och brandväggar som krånglar till det hela. Det finns en massa brandväggar överallt. Och sen det här med vita och svarta adresser, kanske adressöversättningar och sånt där. Och det där är ju lite klurigt när det gäller då videoutrustningar. Det finns ju sätt att lösa det här. Och vad vi egentligen har försökt lösa det här med, det är att vi har byggt upp vad vi kallar en videoinfrastruktur. Vi har tänkt igenom en videosystem för att lösa detta. Och först har vi då Sjunet som är gjort för video. Det är också så att vi har en utrustningsrekommendation. Vi talar om vilka system som pratar med varandra. Det är inte bara så att det är så att finns det 50 stycken anslutna som är just nu till Sjunet, så har alla olika åsikter om vilka leverantörer man ska använda sig av när det gäller video. Ibland är det Polycom, ibland är det Tandberg, och det finns mängder med olika system. Huvudsaken, och det är bra att det är så. Det är bra att det finns olika system och att man har system som passar just mig. Men det enda som man kräver, det är att de pratar med varandra. Och det är det vi säger, att vi rekommenderar system som pratar med varandra. Vi har också en videonummerplan. Det vill säga att det finns riktnummer och videonummer som man kan slå till alla de här systemen. Och de finns i en videokatalog. Och vi har lagt ut videoväxlar, gatekeepers. Ni som kan H323-standarden då, den gamla telefonistandarden som mycket riktigt säger, vet att det finns gatekeepers som man ska använda sig av, som är som en videoväxel. Videokatalog sa jag, och videomötesbrygga för att klara, och det är videomötesbryggan ska jag gå in på mer senare. Sen behövs det ett regelverk i infrastrukturen, och vi har då riktlinjer för video, och vi har det här med anvisningar, vilka system som är bra att anskaffa. Vi har anvisningar för hur man kör videosamtal, anvisningar för videoutbildning, och också jobbar vi med det här med videoutsändningar. De är vi inte klara med, utan håller på. De andra anvisningarna, de är öppna och tillgängliga, så vem som är intresserad kan få dem om ni är intresserade av att få dem. Det är bara att ni skickar ett mejl till mig så ska jag fixa dem åt er. Den tredje biten i den här infrastrukturen, det är att vi har en organisation för det också. Vi har en videogrupp där det finns representanter från alla anslutna. De samlas varannan månad eller en gång i månaden. I de flesta fall via videomöten naturligtvis. Vi kör upp till 20 stycken personer i ett videomöte, eller 20 stycken anslutningar i ett videomöte. Lite svårt att administrera för ordföranden, men funkar i alla fall. Så de träffas och diskuterar om de här sakerna, når konsensus, kommer överens om de problem vi har haft, byter problem och ja, någon har bra idéer. Det är en viktig sak. Den här videomötesbryggan då, den har vi. Vi har två stycken sådana, en som är placerad i Örebro och en som är placerad i Göteborg. Och vad den kan klara då, det är naturligtvis flerpartskonferenser, hantera ett antal parallella sessioner, utkopplingar till ISDN-nätet då, så att om vi ska köra internationella konferenser, ja, då kan vi, får vi göra det. Telefonikopplingar kan vi naturligtvis ta in också. Boka, debitera, också viktiga saker. Den brygga vi kör med då, det är en sån här ackordbrygga då, tyvärr ganska dyr då. Det har också Västra Götaland och Göteborg då, de kör en ackordbrygga. Det finns andra såna här bryggor också. Vissa Tandberg har ju inbyggt i sina, en del av sina system, såna här flerpartshanteringssystem då. Och sen hade vi det här med videonummerplan då, och vi har hur det fungerar då. Då har varje landsting då och varje kommun då har sitt eget videonummer. Carelink som jag jobbar på då, vi har videonummer, eller riktnummer 601. Och Jönköping har 106 och Östergötland 105 som ni ser här då. Stockholm har 101. Och då kan man då, så bestämmer då man inom varje landsting eller kommun då vilka videonummer man har, och så registrerar man det på sin gatekeeper, de här numren, och så kan man koppla automatiskt då. Det är som en vanlig telefonväxel, riktnummer, och så hittar man abonnenten. Väldigt enkelt. Och en läkare ska kunna klara av det klockan 2 på natten när han är dödstrött och vill köra en videokonferens. Och inte någon tekniker är närvarande. Det är på något sätt kravet. Så att det här har fungerat väldigt bra faktiskt. Och i dagens läge har då 12 stycken landsting skaffat sig gatekeeper och registrerat in sina videonummer och kör. Så vi har ungefär 200 videosystem då i vår videokatalog. Västerbotten i Umeå, de är experter på det här. De har över 66 system, alltså de har ett videokonferenssystem på varje vårdcentral. På varje klinik finns det här, de kommunicerar också. Några exempel, eller jag ska ta backa en sak och säga så här. Det här, ni ser det står som MCM då, och det är den så kallade videoväxeln. Och det är en vanlig, för er som är tekniker, en vanlig Cisco-router av 37-serien. Det är en ganska bra router för de här sakerna. Och det finns en programvara som heter Multimedia Connector och kostar ungefär 20 000 och som sköter de här sakerna. En sån här gatekeeper då parallellkopplar man med brandväggen, det vill säga finns på det tredje benet på DMZ. Om man nu får vara teknisk här, om jag ursäktar, men en del är inte tekniker och en del är tekniker här. Och då klarar man det här med proxyfunktioner och adressöversättningar och hela det här med brandvägsproblematiken klaras på det här sättet. Och det tog lång tid innan vi kom dit då, men det funkar väldigt bra. Ja, vad finns det för exempel då för applikationer på det här? Ja, väldigt vanligt är vad vi kallar för videoronder eller videokonferenser. Då ett antal läkare samlas och diskuterar patienter, kända fall. Och till exempel har vi då en väldigt viktig videokonferens där vi har 6 stycken sjukhus involverade då. De 4 sjukhusen i Västra Götaland och Halmstad i Halland och Kalmar i Kalmar län, där man diskuterar ballongsprängningar. Den här görs då regelmässigt. Läkarna behöver egentligen inte träffas, utan man gör det via video. Man följer patienten när man gör den här ballongsprängningen då, hur man skickar in den här grejen och ska spränga och så vidare. Och demonstrerar de här fallen i realtid så att säga för kollegorna i de andra sjukhusen. Det är ett exempel. Det finns mängder med såna här exempel. Och här förstår ni att det krävs väldigt mycket, väldigt hög kvalitet då. Och det är därför vi har då kravet, vi säger då så att 1 megabit per samtal, va, det är vad som krävs då. Och man ska ha ordentlig bildhastighet och man ska ha hög upplösning och man ska visa på storbild och visa det här. Då krävs det lite grann. En annan bit som är intressant är ju det här med brist på specialister som det finns i Sverige. Vi har brist på patologer, vi har brist på radiologer. Och i Spanien då så har man överskott på radiologer. Och det var ett antal svenska läkare som tyckte att det här var jättesmart. Så vi flyttade till Spanien och anställde ett antal spanjorer. Och så bildar vi ett bolag där och så säljer vi de här tjänsterna till Sverige. Så det finns ett litet företag nu som heter Telemedicin Klinik i Barcelona som säljer röntgendiagnostik på avstånd. De har avtal med Borås, med Sollefteå sjukhus, med Nacka och kör det här. Ganska nystartade. Och det är en VPN-förbindelse då, över internet som ansluter till en säker nod som vi har. Alltså det är så att vi tillåter vissa kontrollerade internetkopplingar då. Även om det här var inget roligt sak för oss renläriga då, som ogillar internet. Nej då. Men det här var ett säkerhetsproblem självklart att klara det här. Men vi lyckades då, trots att vi talade dålig engelska och spanjorerna talade dålig engelska. Och vi lyckades ändå komma fram till hur man ställer in och konfigurerar brandväggar och hur man sköter utrustning och får det bra. Det funkar, de har avtal. Och läkarna, det ringde den som är chefläkare i Borås, ringde till mig och sa så här: för första gången efter sommaren så har jag ingen backlog av röntgenbilder att granska. därför att de skötte det här under semestern och hela sjukhuset. Så det här med att utnyttja resurser, pola trånga resurser på internationell eller nationell bas, det är mycket pengar att tjäna. Och det är naturligtvis överförbart ifrån sjukvården till all annan verksamhet där det är trångt om resurser. Du skriker när jag börjar bli kärvt om tid här. Ja, okej, bra. Då ska jag då hålla det. En annan bit är vad vi pratar om, det är videoutbildning och videoföreläsningar. Och det finns olika sorter, streamingvideo då, enkelriktade föreläsningar. Där är det flera universitetssjukhus som kör över nätet redan i dagens läge. Och det kommer vi att skriva en anvisning för hur man lämpligtvis ska göra det. Och det är en bit. Men vi prövar också interaktiva föreläsningar. Och det genomfördes tillsammans med ett institut som heter IPULS. Institutet för någonting med vidareutbildning av läkare i alla fall. Och som ägs av Läkarförbundet och Läkarsällskapet. Tillsammans med Karolinska sjukhuset så genomförde man då en utbildning av akutläkare i Kalmar. Det var en veckolång utbildning och det var en sån här utbildning för att kunna bli akut specialläkare för att och jobba på akutenheter. Och det var mycket det här med hur man lägger om sår och hur man hanterar och så vidare. Mycket grupparbeten, mycket interaktiva arbeten. Det har utvärderats den här av någonting som heter Kalmar e-Health Institute och det kommer en rapport om det. Och det funkar bra och läkarna var nöjda, slapp åka hemifrån, fast med någon som hade med sig en barnvagn med barn för att kunna ordna det här med barnledighet och så vidare. Det finns många praktiska lösningar när man kör video. Man skulle kanske också gärna vilja sitta vid stranden och ha det ännu skönare, men så skönt hade de det inte då. Men det här med videoutbildning är någonting som kommer väldigt mycket mer. Om man skulle sammanfatta då lite exempel då på såna här goda exempel där de är verkligt bra och duktiga. Uppsala Akademiska sjukhus är jätteduktiga på videoföreläsningar och kör det systematiskt. Och där går man både över SjuNet och över internet. Samarbetar mycket med de baltiska staterna. Ger dem realtidsråd när det gäller klinisk neurofysiologi till exempel. Där man har direktuppkopplingar. Fungerar jättebra. Videoutbildning pratar jag om. Det var det här med IPULS och Kalmar. Videoronder. Det är inte bara det här med hjärtan och ballongsprängningar. Utan det är också så att inom öra, näsa, hals och inom tandvården så finns det stort behov av att samråda och diskutera. Patologer. Det finns 187 patologer i Sverige och de minskar med 10 om året. Det här är ett jätteproblem alltså. Speciellt med tanke då på när man genomgår en canceroperation och de tar ut någonting ur kroppen och vill veta, är det här en otäck cancer eller är det en godartad tumör? Då vill man gärna att det finns en patolog närvarande och kan kolla den där cancern så att man inte behöver sy ihop med patienten och skicka hem patienten och vänta en vecka. Då man vill göra det online då, tar frysnitt och skickar det till via nätet och så kollas det av en patolog på närmaste universitetssjukhus. Körs mycket i Västerbotten. Västerbotten är jätteduktiga. Det har jag sagt en gång tidigare. Och även det här med videostöd vårdplanering. Ni vet att det finns mycket äldreomsorg och det finns folk på sjukhus och det finns läkare på vårdcentralen. De måste göra nu enligt lagen en gemensam vårdplan. Och då ska de träffas och göra den här vårdplanen. Och då är det naturligtvis så att man träffas via video och gör den här vårdplaneringen. Och man har en gemensam arbetsyta då, som man då skriver sin vårdplan tillsammans och gör det här. Och det är Vännäs kommun, en kommun med 8,500 invånare och är fena på video. De arbetar mycket med de här sakerna. Då ska vi se. Då är jag slut nu. Och det är så här att vi har en hemsida då, www.caroline.se. Där finns det dokument att hämta ner. Där finns det goda exempel. Där finns det kontakter. Och ni vill skicka mejl till någon av oss som jobbar där och får reda på olika saker. Ja.